Podplay Live. En del av Power Media.
Det som ska ske i min story är att influencers ska berätta om deras vardagsliv.
Åh, herregud.
Åh, herregud. Men alltså, ursäkta mig, jag trodde det var det influencers gör. De har väl för fan kameran med sig hela tiden. Margot Ditt blev alltså stor för att hon filmade sin förlossning.
Inaktuellt, Sveriges mest aktuella humorpodd presenterar Jonas Nilsson, programledare i radio sedan andra världskriget. Linnea Bali, åsiktsvalkyria med förflutet inom politiken och kvällstidningsbranschen. Hasse Brontén, ex-polis, skådis och en av Sveriges mest bokade ståuppkomiker. Och Davva, prisbelönt demonproducent. Utan Davva hade det varit tyst precis här.
Det hade det varit.
Välkomna, det här är Inaktuellt.
Trump har ringt upp Zelensky. Han lägger ett bud på ett stort kärnkraftverk i Ukraina. Och där ska då amerikansk lågavlönad personal jobba. Ta de som fick sparken från Northvolt för guds skull. Det är ingenjörer och allt möjligt. Och i samband med det skulle då det bli en slags säkerhetsgaranti att rysspacket inte vågar anfalla de delar av Ukraina som fortfarande är fria demokratiska områden. Vad har hänt mer i Konungariket Sverige? Jo, matjättarna ska läxas upp nu och är kallade till finansminister Elisabeth Svantesson. Det gick ju jättebra sist för två år sedan.
De är inte matjättar, Jonas.
Jo.
Nej, det har de gått ut och sagt i Expressen.
Okej.
Okay. Matjättar, det är fel.
Ja, då är Ica Jari civilingenjör. De är kallade dit i alla fall på ett möte idag klockan 11. Det är just efter som Riksbanken, eller som om vi hamnar i en krigsekonomi, Krigsbanken med Erik Thedéen tänkte faktiskt behålla räntan som den ser ut idag.
Ja, hoppas jag.
Även fast, gör du?
Ja.
Ja, det är bra.
Hej.
Hanif Bali! Helvete, jag trodde det var en krukväxt. Hanif i studion.
Avbryter du Jonas?
Nej, jag tänkte bara säga hej. Jag ville säga något, men det känns som att jag inte var presenterad.
Vet du hur arg han kan bli när man gör det?
Ja, det kan se
du
som en kupp.
Du avbröt ju honom. Det var ju du som började.
Han sa faktiskt hej. Det var snällt.
Vi har alltså ett äktenskap som fungerar, som ni hör, ungefär lika bra som äktenskapet mellan makarna Selmelöv. Hanif Bali, Linnea Bali, nypippade och härliga. Välkomna till podden Inaktuellt.
Tack så mycket.
Men framförallt vill jag vända mig till Davva som skällde här innan. Jag ska tydligen inte nu säga att man ska mejla frågor till Skala Teater på måndag, utan vad skulle man göra? TikToka dem.
Nej, skriv ett handskrivet brev.
Bra.
Ja, exakt. Nej, man
ska Postnord kan slänga dem i skogen.
Man ska gå in på Inaktuellt podd med 2D på slutet där. På Instagram, där kan man skriva frågor som vi kommer ta upp då på Skala Teatern nu på måndag.
Yes. Mm.
Ja. Jag säger som på Priden när jag tog ut korken ur rumpan. Nu börjar det att brännas. Och en som det brändes för igår, ja, det var dels gryningspyromanen som försattes på fri fot av Ystads tingsrätt för misstänkt...
Jag tycker pyromaner sitter för länge.
Ja.
Det var väl 20 år sedan han var...
Sätt han på ett sishem så kan han gå rakt ut. Hasse Brontén, stor dag i ditt ganska torftiga liv igår. Berätta vad som hände.
Nej, det var inget speciellt. Jag fyllde år igår och förra året...
Hur mycket fyllde du?
58 år fyllde jag.
Oj, oj, oj.
58?
Fan vad gammal.
Ingenting.
Du är äldre än Stalingrad.
Jag kallade er båda för 65 igår.
Fan.
Jag skulle skicka sms. Ja. Och så sa jag, det är jobbigt att vara 30-åring med två 65-åriga gubbar.
Avbryter du Hasse Brontén? Vet du hur arg han kan bli? Han är ju gammal snut.
Förra året när jag fyllde år, i morgonrock då, som vi kör på morgnarna, rockklassiker, då så har vi något som heter födelsedagslistan. Då räknade de upp alla som fyllde år 19 mars, då, så glömde de ju bort mig. I år så trodde jag att de hade gjort det igen, men det hade de inte. Utan de sa att jag fyllde år, så var kul. Sen kom ju våran producent in med en stor blombukett inslagen och fin.
Det är Roger Nordin som är ny på jobbet, våran nya producent.
Och då så skämtade jag lite så här: åh Niklas, det är från dig personligen eller? Nej, det är det inte. Så då förstod jag att det var från alla då, så att säga.
Ja, gulligt.
Så det var gulligt.
Hade du valt, Jonas?
Den buketten var det största jag sett sedan jag bada bastu med Carl Jan Granqvist.
Ja.
Det var en enorm bukett.
Ja, var...
Värd säkert 2000 spänn. Kunde ha köpt två tanter i Armenien för de pengarna.
Ja, den var saftig och fin. Jag blev väldigt glad. Jag öppnade inte utan åkte hem. Och sen så kom jag och min fru och sa, kolla vad jag har fått på jobbet. Hon bara, åh kul. Öppna, vad skriver? Har du någon lapp där i? Öppna den där buketten, så är det då en liten lapp. då är det från min fru.
Skojar du?
Så de tagit åt sig äran i studion. Och liksom, ja, varsågod, varsågod. Så då, Jonas trodde väl att Linda hade beställt, Linda trodde Niklas, för de trodde att det var från dem själva till mig. Det var min fru som hade skickat blommor till jobbet. Satt de och tog åt sig äran.
Fy fan.
Nej, det är ju skämmigt.
Har du köpt blommor till någon någonsin, Jonas?
Jag har inte skämt så här mycket sen jag hade ont om kontanter och hade hyrt Dicke Berta på Ripperbahn, och det är alltså 97. Jag trodde på riktigt att det var en bukett från vår arbetsgivare. Det är faktiskt fortfarande tack vare MBL. Jag är en del av arbetsplatsen. Fortfarande.
Ja, det var det ju inte då. Så det var ju förskattade pengar som min fru hade köpt och skickat till min arbetsplats. Det var ju väldigt gulligt.
Oj, men alltså, nu måste vi göra någonting för Hasse. Vi får ju beställa blommor. Kan du beställa blommor samtidigt som vi sitter där?
Men jag fick den här t-shirten av min äldsta dotter, kolla. En t-shirt med Godzilla.
Det är något hårigt monster på.
Det är original Godzilla, va?
Exakt.
Jaha, är det Godzilla? Jag trodde det var Gina på bilden.
Det är en man i en mask.
Mm, exakt.
Ja, det är inte så.
Det är Hasse med en gagboll. Det är så kul också. Gina, Hasses fru, hon är ju från... Hon är av samisk börd.
Nej.
Hennes far var ju shaman i Sápmi. Och buketten var en traditionell samisk bukett. Det var ju bara fjällav i en hög. Liksom. Nej, men det var himla fint. Jag ber om ursäkt för att vi tog åt oss äran från din fru. Jag älskar ju Gina.
Ja, men nu är det utrett i alla fall. Det var inte från er.
Men då blev du glad två gånger ändå.
Ja.
Först blev du glad för att du fick blommor från dina kollegor. Och sen så blev du glad för att du fick blommor av din fru.
Men jag blev ledsen när jag kom på att jag inte hade några riktiga kompisar på jobbet.
Nej, men åh, gud, mitt hjärta.
Det gjorde ont fan. Vi finns här, Hasse, och den här går ut till dig.
Och sen också stort välkommen hit till Hanif Bali, knivskarp debattör. Huggen i ryggen av partiet, utmotad ur riksdagen.
Uppstigen till vår faders högra sida.
Sittande att döma allsmäktiga i podden God Ton, som jag tycker är faktiskt Sveriges bästa podd efter Alex och Sigges. Får jag fråga en sak? Varför var du inte på Moderaternas partistämma där det både gökades och bråkades i 24 timmar i sträck?
Det var inte Moderaternas partistämma. Det var kommundagarna liksom. Det heter Sverigemötet. Så de tar ju inga beslut där, det är bara en massa konferensande.
Sverigemötet, det låter ju väldigt rasistiskt.
Ja, men det var Fredrik Reinfeldt som bytte namn på det faktiskt. Så det var innan Sverige var rasistiskt laddat kanske.
Partistämmor är ett särintresse, citat Fredrik Reinfeldt.
Det är sant.
Ska ni dela mick?
Ja, vi brukar göra det.
Bra.
Vi tycker om att sitta nära varandra, Jonas.
Ni delar ju hushållsrullar när det är swingersfest, och det här ska nog gå bra. Nej, välkommen, Hanif.
Ja, välkommen. Du har en fråga i chatten där, Hanif, från den roliga Rudolf Hess då, den roliga Adam. Vilket parti hade Hanif helst reppat? Är det då Mjölbypartiet eller Skaraborgspartiet?
Mjölbypartiet.
Ja, bra det här!
Jag är alltså med i Mjölbypartiets styrelse.
Är det sant?
Stort.
Ja, jag var ju den som gjorde de stora.
Och... Ja, du och Fridolin, va?
Va?
Ja.
Fuck you!
Pedofili går alltid hem.
Ja, men det var...
Vänta, vänta, stopp.
Var det han?
Stopp.
Nej, det var inte han. Du kan ju gå och lägga dig.
Pratar du om Fredrik Federley?
Ja, förtal.
Ja, förtal. Ja, det är mer förtal än den här soppan mellan Måns Zelmerlöw och hans fru som Cissi Wallin har blandat sig i. Får jag bara säga en sak? Var inte du på slutet, Hanif Bali, var inte du Moderaternas SD-alibi? Du sa det de inte vågade säga på den tiden.
På slutet?
Ja.
Nej, på slutet hade ju alla bytt åsikt till min åsikt.
Hade gruvfrågor och grejer.
Men jag menar, på slutet så hade ju Moderaterna bara kopierat allt jag hade tyckt.
På slutet av din karriär så att slutet ändar upp i den här skitpodden.
Nej, men på slutet av min karriär så tyckte de ju som jag hade tyckt i 10 år. Jag var ju kontroversiell liksom i mitten av det.
Du var helt unik, du sa vad alla tyckte.
Ja, men det var 2014 där, då var jag kanske som mest kontroversiell.
Och nu ska du vara du ska vara MC på Skala teatern. Kan du tänka dig att riva biljetter och sälja popcorn i foajén också?
Alltså jag hellre det än det här väldigt oklara uppgiften ni har gett mig, som är alltså: kan du komma dit? Ja. Kan du göra någonting? Ja. Vad? Ja, det får jag inte veta.
Vi behövde en chaufför och en fluffer.
Ja, men det kan jag vara.
Ja, det är bra.
Nu har det blivit dags för en ny fråga.
Ja, vi har varit inne lite grann på det här med Måns Zelmerlöw och hans exfru nu då, Ciara Zelmerlöw då.
Ja, välkomna till Hänt Extra podden. Ja. Ska vi ha kändisskvaller i
absolut.
Våran...
Absolut.
Det här är väl en krigshistorisk podd?
Det här är jättebra.
Har Linnea mörkat att hon har jobbat på Hänt?
Nej, det har jag
inte. Nej, det vet vi.
Det här tror jag kan bli den här nya Amber Heard versus Depp då, fast den svenska då då. För vilken sida tar ni i århundradets skilsmässa? Är det team kvinnohat eller team melloförnekare?
Team kvinnohat, det är alltså Måns sida då.
Men vänta, får jag bara poängtera. Alltså det är outhärdligt ointressant Måns Zelmerlöw och hans fru. Men däremot hur media har behandlat hela den här soppan. Mm-hmm. Media skriver ju inte i nyhetsartiklarna vad hon har skrivit på sina sociala medier om vad han har gjort.
Nej, de bara säger att hon anklagar honom för någonting.
Exakt.
Man vet inte vad.
Men Linnea, förklara, varför skriver de inte det? Alla kan ju läsa det på Instagram och sådär, så det står endless infidelity och
nej, det är borta.
Är det borta också?
Inlägget är nertaget. Och jag tror faktiskt att det låg uppe i tidningsartiklarna, eller i alla fall att man hade bäddat in hennes inlägg i artiklarna tidigare.
Okej, men de skrev det inte i löpande text.
Exakt,
liksom.
Det är så man liksom kan runda de här medietiska lagarna.
Du vet om man kan göra det.
Jo då, det kan
du, man. Du, Linnea, som har jobbat på Gryningspyromanens tidning Bränt Extra, då måste jag fråga dig, varför var det då skillnad nu när paret, makarna Zelmerlöw går ut och hon skriver att han faktiskt har gjort physical abuse på henne.
Ja.
Det tog man bort. Hon tog bort det från sina sociala medier. Det står inte i någon tidning längre, jag säger det nu. Vad är det för skillnad på det, som då ska vara ett slags respekt för privatlivets helgd? Vad är det för skillnad på det och när man lägger ut intima sms-konversationer mellan Dermot Clemenger och ett thailändskt fnaskt i Alingsås?
Ja, jag vet.
Det är väl bevisföring.
Nej, stopp! Nej, han är inte åtalad. Ja, han är jävla inte åtalad, Dermot. Jag försvarar alla mina hårboxkompisar.
Han är väl åtalad?
Nej. Också.
Nej. Han är kallad till förhör. Han är per definition oskyldig.
Vänta.
I rättsstaten Sverige. Ja, han är misstänkt.
Han är inte dömd.
Han är misstänkt för brott. Okay. Vänta nu. Åtal har inte väckts.
Så det är, men hur har de fått tag på sms-en?
Ja, undersökande journalistik. Min så, fråga
så, är... Så poliserna har läckt förundersökningsmaterial?
Det kan hända. Men det kan ju också
nej,
vara...
Nej, jag vet vad det är. Är väl åtalad? Eller? Hon som de har smsat med är väl...
För koppleri då eller någonting?
Ja, men det kan ju vara... Alltså, frågan är hur de har fått tag på det. Det är ju lite som...
Men frågan är, varför publicerar de Dermot Clemenger och det thailändska fnasket Chong Hos, varför publicerar de det, deras intima sms, när de inte ens publicerar den här människan som är gift med Zelmerlöw? Hennes Instagramkonto när hon skriver att han har, att Zelmerlöw har slagit henne.
Förlåt, Linnea, kör.
Har du slagit henne
därför
också?
Därför att det är väl bevis på att han har begått de brotten som det sägs att han har begått. Att hon påstår att Måns har slagit både henne och deras barn.
Men vänta,
det finns ingen bevis för det. Hade hon lagt upp en bild på en blåtira samtidigt, så kanske de hade kört ut det.
Sätt din hörapparat på on. Min fråga var, varför publicerar de det här?
Ja, men därför de tycker att det stärker storyn tillräckligt mycket. De tycker inte att Ciaras ord stärker.
Jag kan förklara. Vänta. Du får i massmedia får du ju publicera sanna saker. Men vanliga medborgare får inte publicera sanna saker, för det kan vara förtal. Men i massmedia, om det är sant, så har du större frihet att kunna publicera saker om kända människor. Problemet är, så att säga, om du publicerar saker som är osanna och du har ingen grund för dem, då kan du ha problem.
Men vänta nu, alltså, de får väl publicera hennes offentliga Instagramkonto hur mycket de vill. Min fråga är fortfarande, den här jävla bondehopen, är det Allsång på Skansen, är det förståndshandikappade alla? Min fråga är, de publicistiska besluten är ju olika här. Ja, hennes Instagramkonto, om det är sant
eller
inte.
Ja, för att de inte tar hennes ord lika mycket på som sanning än vad de gör en sms-konversation som bevisar det de skriver.
Vad bevisar det?
Ja, men det bevisar väl att de har haft en sms-konversation i alla fall om sexköp.
Jag vill veta vad som har hänt i hela den här jävla soppan. Jag får veta det första dagen. Sen plockar de bort hennes Instagram-konto där det står vad hennes uppfattning är.
Det är hon som har gjort det. Hon har plockat bort sitt Instagram.
Nej, det har hon inte alls det. Det är Instagram som har plockat bort hennes Instagramkonto. Hon la ut ett inlägg efteråt som hette, där det stod bara silenced. Och efter det så har Cissi Wallin startat en förtalsfond för att stötta människor som
han
blir fällda
som förtal.
Någon
juridisk,
Vänta nu, får jag bara berätta. En journalist som ser någon som skriver någonting och sen tar den personen bort det den har skrivit. Du tror inte att journalistens uppgift är att fortfarande skriva och publicera det som är borttaget? Det är för fan journalisternas
Vänta,
A och
om jag
O.
skriver ett inlägg att Hasse här, han brukar leka med dina liksom goodie parts.
Det var,
det är sant.
Ja, men det var länge sedan.
Ja, men om jag publicerar det så är det ju helt orimligt. Om jag har, han, liksom, jag har ingen bevis för det eller överhuvudtaget, utan jag gör bara det påståendet ur luften. Man kan inte bekräfta de här uppgifterna. Det finns massor av indikationer på att du och jag, eller jag och Hasse, har en konflikt i en juridisk process mot varandra, som det är med de här. Och att då publicera det rakt ut, då, det är ju liksom lite märkligt att förstärka det budskapet när man inte har som journalist någon grund för det. Jämfört med Claremont, där har man i alla fall säkrat någon form av bevisning, som är en journalistisk princip, att man kan liksom kolla med flera källor och så vidare.
Okej. Okay. Nu
man brukar också vänta tills det finns en polisanmälning, och det finns det inte i det här fallet.
Vänta nu. Om två kändisar ryker ihop så har det ingenting att göra med vanlig publicistisk sed om det finns en polisanmälan eller inte. Vi kör på rakt upp och ner i alla fall. Leif GVs hatattack, Kvarfort, därför lämnar jag fyran, Badtunnel var det än är. Och dessutom har
Men ingen av de anklagelserna är ju brottsliga.
Har han
att liksom...
Men jag skit... Alltså, du kan publicera vad... Min springande punkt här, min G-punkt i mina spräckta kalsonger är... Varför är det olika publicistiska regler? Han gör med det polisanmälan eller inte. Och dessutom, har han bytt namn till Dermont som du sa?
Jag har ingen aning.
Han heter för fan Claremont.
Men Jonas, du är bara så upprörd för att de måste klippa om Masked Singer.
Därför att ni inte...
Vi kör nästa fråga nu.
Därför att den här... Nivån i den här podden har blivit så jävla låg så ni förstår inte ens en rak jävla fråga varför det är olika regler för publicering.
Men
mellan...
Gud, jag har gett tre svar.
Vi har gett 20 förklaringar på varför det skiljer sig åt.
Kan men du ett så
här,
svar?
Det här är ju grejen. Du har blivit så här Facebook boomer där du säger det är media som mörkar. Det är svaret alltid så bara, ja, det gör de, men du verkar vara väldigt dålig på att identifiera när de gör det och när det skiljer sig åt.
Det är different. Det differentierar när man publicerar mellan Dermot och den här, det här paret Selmelöv. Ser ni inte det själva?
Tror inte du efter MeToo att man har lärt sig att inte ta det arga tjejer säger som en absolut sanning varje gång?
Jag skiter i om det är en sanning eller inte.
Tycker jag är dåligt.
Det hon har sagt, det hon har sagt om honom är ju nyhetsvärdet. Det är ju det som är publiceringen.
Ja, men alla publicerade ju en nyhet att hon hade sagt det och länkade till hennes Instagram där hon sa det.
Gjorde alla det?
Ja, alla okay. gjorde ju det.
Okay, det här... Sitter och läser Piff hemma.
Vi kan nog behöva vänta lite med det här och se vad som kommer mer ut. Det kan ju hända mycket här nu i dagarna.
Jag är på PR-sändare.
Jag har bara en kort fråga. Ja. Varför är det olika publiceringsregler för olika personer?
Ja,
nu har det blivit dags för en ny
bra,
fråga.
Bra. Jag sappar helt tyst. Mm.
Vilken sida tar ni då i århundradets skiss?
Fan!
Skojar bara. Hasse, du har en fråga här faktiskt. Vad tycker Hasse om att rånare inte är rånare längre? I alla fall enligt högsta domstolen.
Ja, men liten backstory här. Det var en 18-årig snubbe. Han dömdes då för rån i tingsrätten. Han dömdes också för rån i hovrätten. Och det gjorde han för att han hotade att spöa en 14-åring om han inte fick hans jacka.
Får jag fråga en sak? Är det ett värre rån än det som matjättarna utsätter oss för när vi går och handlar mat?
Ja. Det skulle jag vilja säga.
Vad hade han gjort, sa du?
Men han har den här 18-åringen har helt enkelt hotat då en yngre kille, den här killen i 14-årsåldern, säger så här: om inte du ger mig din antagligen lite dyrare jacka så kommer jag spöa skiten ur dig. Och då döms han då i tingsrätten för rån och han döms även då i hovrätten för rån.
Rimligt, men, tycker jag.
Rimligt. Ja. Och det är rimligt. Nu har då våran kära HD, som då står för högsta domstolen, har ju bedömt då att den här gärningen inte ska rubriceras som rån, utan den ska rubriceras som grov stöld.
Att man tillskansar sig någonting under hot är väl per definition rån?
Absolut. Mm, jo, men våld eller hot.
Alltid.
Nej, men, ja, men det är i kriterierna för rån så är det våld eller hot om våld. Ja. Det finns mycket korrekt i dem. Men nu menar man på att det här räcker då inte, så att säga.
I fjärde paragrafen står det ju också att det finns
allvarlighetsgraden,
pratar man om. Omständigheten och så vidare.
Mm. Och om det ska vara rån. Men det är ju två. De här brotten då skiljer sig åt, kan man säga, i allvarlighetsgrad, eftersom stöld slash grov stöld är ju bara brott. Alltså det är egendomsbrott, så att säga, va. Medan rån är ju ett brott riktat rakt mot en individ, alltså den privata individen, den här 14-åringen. Man hotar, han kissar ju på sig såklart och är ledsen och rädd och ger den här killen jackan. Så det är ju så, ibland så känner jag att rättsstaten är emot alla. Det är som att man förringar ju det här brottet.
Det inte, jag tror inte att det är värt att vi publicerar det här, förstår du?
apropå det.
Vi får inte publicera först det finns en polisanmälan.
Jag har ju fått ut alla domar och läst själva fallen.
Vad är det för personer du hör?
Han är såklart 18-åringen, är en wannabe-rappare från Umeå. Oh.
Är det Västerbottens Einar?
Inte Einar, mer typ kanske
Havall.
Inte fel del. Han är från ett nudelätande land. Eller jag vet inte vad jag ska säga det. Eller han har bakgrund där, ser det ut som i alla fall.
Vad fan har Per Nudel med det här?
Hur som helst så har han ju så försökte jag få ut handlingarna om det här.
Ja.
Och då har ju HD även tagit ett nytt beslut att man inte ska lämna ut handlingar, domar till folk. Så för man vill ju förbjuda de här Lexbase och alla de där. Just och det är väl kanske vissa glada för, men det leder ju också till att för att jag skulle få tag på de här handlingarna så krävde de att antingen så måste jag pynta en tjänstemans kostnad att sitta och kopiera upp dem fysiskt och skicka till mig, för de vägrar skicka dem digitalt, eller att jag åker till Umeå i receptionen läser dem. Så man får inte tag på handlingar, men jag lyckades till slut få tag på dem.
Om du åker till Umeå, Hanif, ja. Säga det. Kan du ta med dig en stor blombukett till Ginas familj som bor kvar där uppe?
Ja, absolut.
Men vad är själva problemet?
De gick iväg med honom. De gick iväg med den här lilla killen, 14-åriga.
Målsägande.
Han gick iväg med den här till ett annat ställe som han var väldigt rädd. Och sen sa han så här, ge mig din padda. Och sen så vi, han bara, nej men det vill jag inte. Och så sa han, men ge mig din jacka. Och så sa han, så annars kommer jag till skolan och spöar dig. Problemet är att i förhöret säger ju den här killen att nej, men jag tror inte att han skulle göra det, komma till skolan och spöra mig. Okay. Alltså det finns lite sån här omständigheter. Och sen hade han sagt så här, ja men kan jag få min laddare i alla fall ur min jackficka? Och så hade han fått det. Och så men problemet är, det är fortfarande rån. Det är fortfarande rån. Ja. Problemet är att HD i sin uttolkning säger de så här, man har ju skärpt straffen så himla mycket på senaste tid, även för rån. Och det är ju för att man massa barn blir kissade i munnen och grovt förnedrande. Och den här gången blev ju ingen kissad i munnen. Så därför tycker vi, för att politikerna har skärpt straffen, så tycker vi ska mildra det här.
Då sjunker allvarlighetsgraden,
kan,
så att säga.
Jag kan tänka mig att ta på mig den här unga Västerbottenpojkens straff. Dava, har vi något hushållspapper så får du jättegärna kissa i min mun här. Du ska ju halsbajsa mig på Skala Teatern.
Men vänta, betyder det här att du inte kommer dömas för våldtäkt om inte du kissar mig i munnen också, Hanif?
Men är det någon gång jag inte gör det, älskling?
Men fan,
klipp bort det här.
Kan vi inte prata om Selmelöv, det är trevligare. Får jag bara säga, rån eller
grovstöld.
Ja. Våra 6 miljarder skattepengar till Northvolt, är det rån eller grov stöld av staten?
Jag tror det mer går under det Linnea pratade om, våldtäkt.
Kan vi ringa till hon Hanna Hellqvist på Sveriges Radio som crowdfundar så att en gammal skintorr tax kan få leva vidare? Taxen heter Ines, men nu har kungen ringt. Den heter tydligen Insen, där jävla taxen.
Hörrni, om en stund ska vi snacka lite Zelensky och Trump. Det är lite kärlek i luften där, men först...
Kvoterade kvarten med Linnea Bali. kvoterad. Kvart, kvart, kvart. Bali, Bali, Bali. Nu ska en kvinna äntligen få prata.
Hörrni, det är Hänt Extrapodden idag. Ja. Nu ska vi prata med Margot Dietz. Kommer
ja.
Ni ihåg henne?
Ja, 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 hon som petade med en pinne på ett fyllo.
Ja, ja, precis.
Och sen blev hon gravid, det vill säga att det var ett fyllo som hade petat med en pinne in i henne.
Nej, nej, nej. Det var tvärtom, Jonas. Först fyllot, sen det andra fyllot vid dörren. Det var ju inte hon som petade med en pinne på
jo,
ett fyllo.
Det var det.
Nej, hon lät sin son göra ja. Den saken.
Ja, men det kunde...
Hon filmade bara.
Ja, det kunde väl inte vi publicera?
Hon blev ju då supercancelled för det här. Man tyckte att det var fruktansvärt. Sen gjorde hon ett försök att komma tillbaka. Hon kommer ihåg den här dokumentären på SVT. Nej, det gör ingen, för det var SVT Edit, alltså den här kanalen som riktar sig mot människor som är liksom 17-22 år gamla och inte har
börjat att det fanns någon som hette SVT Edit.
Nej, nej, precis. Och det gör inte 17-22-åringarna heller som är målgruppen. Det hade gått mycket bättre att köra liksom eftersnack på Hotell Romantik. Det hade Jonas kollat i alla fall.
Den heter ju inte SVT Edit heller, utan den heter ju Edit.
Den heter SVT Edit och det är en hyllning till den franska trottoarsångaren Edith Piaf som erövrade en hel värld med sin bland annat Je ne regrette rien, L'amour, en hymn.
Jag hade en kompis, har du sett den nya kanalen Disco Verry? Det var back in the days.
Kan vi förlåta Margot hette SVT Edit-dokumentären. Folk blev alltså ännu mer förbannade på Margot efter den.
För det var som att stå i en dyngstack och skita på sig. Det blev liksom ännu värre.
Nej, men alltså folk hade ju redan glömt att hon hade att hennes son hade petat på något fyllo. Folk blev bara påminda om det igen.
Okay.
Det var ju det dummaste hon kunde göra. Nu gör hon ett nytt försök med Aftonbladet då, som har tagit in henne som profil. Hon tillsammans med ett gäng andra influencers har nu programmet Min Story, som för övrigt är det töntigaste namnet jag hört i hela mitt jävla liv. Det som ska ske i Min Story är att influencers ska berätta om deras vardagsliv.
Åh, herregud.
Åh, herregud. Men alltså, ursäkta mig, jag trodde det var det influencers gör. De har väl för fan kameran med sig hela tiden. Margot Ditt blev alltså stor för att hon filmade sin förlossning. Vad är det de ska berätta?
Och la på YouTube, va?
Ja, vad är det som saknas? När hon går på toaletten?
Jag såg förlossningsfilmen. Jag trodde på riktigt att det var filmat från en biltvätt i Bredäng.
Har du sett förlossningsfilmen från Gudrun Schyman?
Ja,
den är...
Ja,
det är klart. Det får man ju, man blir tryckt
hon
i skolan.
Hon var en tidig Margot.
Ja, hon var en tidig Margot.
Men för fråga en sak. Är inte det här emblematiskt för vår självupptagna narcissistiska tid? Jag tänker på... Tänk på Sigge Eklund. Nej, men där, extremt själv. Varför skulle jag vara intresserad av 1. Se Margot Dietz till vardags. 2. Höra om henne i podden Inaktuellt.
Ja, men du, nu gör du det.
Ja, jag vet.
Nu lyssnar du på det här. Ja, hon är i alla fall, hon är gravid igen, Margot.
Ja,
så yes, det blir bra.
Ja, nu blir det en till förlossning.
Äntligen.
Och då är, ny kille.
Ja. A$AP Rockys advokat. Om ni kommer ihåg A$AP Rocky-fallet.
Ja, ja.
Slobodan Javovic kanske det uttalas.
Javol! Tyska juggen.
Ja, precis. Är pappan då. Och det här tycker jag bara, alltså det är liksom beviset vi behöver på att vi absolut inte kan förlåta Margot. För hon har fan inte lärt sig någonting. Hon var i superjuridiska konflikter med Jakob Liberman, pappan till hennes första barn då. Mm. Eftersom han insåg att när de hade separerat fick han inte in några pengar på kontot längre från de här YouTube-filmerna som hon la upp. Så helt plötsligt så var han emot det här med att barn skulle vara med i filmer på YouTube.
Det var Bosse Hansson för.
Ja.
Får jag fråga en sak? Vad är hennes core målgrupp som influens? Vilken del av mediaträsket är vi i nu? Vem följer Margot Dietz förutom då du, Linnea Bali?
Jag tror att det är andra som jag.
I din ålder?
Kvinnor i 30-årsåldern.
Okej, okay. De som inte längre kan bli sjukskrivna.
Vilken satsning från Aftonbladet. Alltså. Det är...
Herregud, de har Lena Melin som fast anställd krönikör, så ingenting förvånar mig. Men är det här... Är det samma målgrupp nu som inte längre kan drabbas av utmattningssyndrom? Alltså de här 20 000 tjejerna som varje år går in i väggen och inte kan jobba.
Ja, det där är en annan fråga. Snart säger de väl att migrän inte finns också.
Men är det inte lite samma publik? Att utmattningssyndrom inte längre är en diagnos i Sverige, för WHO tycker inte vi ska ha nationella diagnoser.
Utmattningssyndrom är direkt korrelerande med att följa Margot Dietz på Instagram.
Tack! Mm. Där har vi den.
Mm. Även kallat tjejsemester heter det väl, va? Utmattningssyndrom.
Nu har det blivit dags för en ny fråga.
Alltså, jag känner mig som Gunnar Hökmark. Så där sned i ryggen, lite skolios, 2 decimeter lång pung, och tycker att Hanif Bali är faktiskt för mycket för det här partiet. Tjejsemester, alltså.
Hörrni, det är dags med lite Zelensky och Trump innan en snutanekdot som vi förmodligen har hört förut. Men då börjar jag ana kärlek i luften mellan Zelensky och Trump. Varför de här upptinade känslorna mellan de två?
Ja, det är inga fula ord längre i rubrikerna.
Nej, kärlekskänslor, det är ungefär... Det är, Zelensky betyder ju på ukrainska beroendeställning. Trump kan göra exakt vad han vill via sin ryska megafon. Det är för fan lycklig att vara gift med Måns Zelmerlöw än att vara Zelensky. Han måste ju avträda 20% av Ukraina. Han måste ju avträda kärnkraftverk. Han måste ju avträda...
Måste.
Ja, vad fan ska han göra?
Nej, han är tvingad.
Om inte han går med på en fred, men... så säger Trump, då får du inte ett enda jävla mer vapen. Och det är viktigare för oss än att sluta... Att de ska sluta utföra aborter med en trådgalg i Texas.
Men jag fattar inte, alla den här mineraldealen som man hade tidigare, det var ju för att göra en sån här försäkring till Ukraina utan att skriva att man gör en försäkring till
en
Ukraina.
En säkerhetsgaranti.
Ja, varför är det skillnad med kärnkraftverket?
Ja, det är ingen
Zelensky
skillnad.
Kommer väl fortfarande
skillnaden är ett, den bygger inte på geologisk data från sovjettiden om att de tror att det finns massa stenar.
De hade nämligen övervärderat de här jordartsmetallen. Ja. Ungefär som Ebba Busch gjorde när hon stod i skuggan av Northvolt-fabriken och sa att det finns massa sånt här i Sverige också. Kom hit nu, alla pakistanier som till vardags kör Fodora-truck på Sankt Eriksplan.
Men är Zelensky världens liksom ärligaste politiker eller i typ ett av världens mest korrumperade länder?
Jag tror någon berättade till Trump att det tar 30 år att öppna en sån där gruva. Och jag tror också Zelensky uppfattar att ja, då kommer det bli en säkerhetsgaranti om 30 år.
Det är viktigt
då är det ju, men ett kärnkraftverk kan vi sälja imorgon.
Amerikanerna har pumpat in en massa vapen till Ukraina så att de kan hålla stången och vara en självständig stat mot den där jävla mördaren Putin. Och då har... Ja, fast vänta nu, Europa har ju bidragit med mer faktiskt. Det har vi gjort. Nej. För det har varit amerikanska Patriot-system och HIMARS-missiler som har gjort att de har kunnat slå till. Dessutom har de nu långdistansrobotar. De har väl som här lång Patriot nu som slår... som kan gå 100 mil. Nu säger Trump när han kommer dit, fan, jag är en affärsman, jag vill ha någonting tillbaks. Ja, jag har jordartsmetaller, det är inte värt ett piss förrän som 30 år. Ja, jag har ett kärnkraftverk också, det vill jag ha, säger Trump. Jag vill ha någonting för att mina amerikanska arbetslösa jobbar amerikanska jobbar i Pennsylvania har betalat miljarder av sina pengar till Ukrainas kamp. Vilken är rättmätig? Men för fan, publicera inte det här. Ingen polisanmälan.
Men jag tror också att Zelensky har äntligen förstått hur man ska hantera Trump. Han verkade inte ha förstått det. Du måste liksom smeka hans ego, hypa honom, tycka att liksom det är därför Zelensky gick ut och bara tack vare den fantastiska amerikanska ledaren. Jag tror på att det kommer bli fred i år. Liksom, han kör och stryker honom med hårs. Och det här tror jag har blivit lite av ett ganska smart drag, för då blir det så här: Trumps blir smekt med hårs. Trump smeker Putin med hårs. Men Putin vill inte ge då det Trump vill ha. Och då blir ju Trump förbannad. Det verkar bli någon form av bromance då mellan Zelensky och Trump. När han märker att, men vänta, nu är Zelensky schysst mot mig. Och jag är schysst mot Putin, men Putin är inte schysst tillbaka.
Zelensky har fattat att de sitter vid, som Jens Gahnman sa, en av Sveriges... Ah! Absolut viktigaste journalister. Ja, journalist. Jens Gahnman är journalist, tror inget annat. Han är journalist. Han sa att Zelensky och Trump och Putin sitter vid ett pokerbord och Trump byter ut korten precis hela tiden. Och när han har fattat det, Zelensky, så att han kan komma till en fredsuppgörelse. Han kommer offra vilket jävla kärnkraftverk som helst för det högsta priset av dem alla. Ukrainas existens. Glöm inte, finnjävlarna tog ju bort en femtedel av sitt land, krigshistorisk referens, vid freden efter vinterkriget, januari 1940. Men man behöll det viktigaste av allt. Vad var det, Hanif?
Sin självständighet.
Nej, rätten att publicera.
Hasse Brontén, ja, han är på ett med en snutanekdot.
Jajamensan, äntligen dags för något helt nytt och fräscht som vanligt. Jag jobbade ju 4 år på det som jag då kallar för GLG, Gatulangningsgruppen. Och det som var roligt där, det var att vi faktiskt var oerhört fria. Vi var unga poliser som hade en väldigt stor frihet att hitta jobben, så att säga. Det var ju, vi åkte ju aldrig på ett jobb där man hörde av sig till oss, ja, de säljer knark på plattan, kan åka och kolla det. Utan vi hittade ju våra jobb själva. Vi visste ungefär vilka vi skulle kolla och var vi skulle kolla.
Hur visste ni det?
Nej, men vi pratade med folk, sen hade vi ju en utgångspunkt. Vi utgick ju från City och var ju nere på plattan och pratade mycket med folk där, och man visste vilka som handlade och dealade.
Det låter på mig som ganska så rättsosäkert när Hasse Brontén går runt och med måsblod på händerna.
Ja, kan man tycka. Men så en kväll så var vi där nere och så visste man ju lite. Och det är ju inte så som man kanske ser på film, att det förbörjar med en kille med en portfölj med pengar och så går det ner. Utan den som dealar ena dagen handlar andra dagen, den som är i Thailand nästa dag tar hem och säljer. Och liksom, det fanns ingen riktig logik i det där, hur det funkade.
Så det var bara småpundare?
Ja, det var det. Ja, därav namnet då, gatulangning. Mm. Ja.
De som inte har kändisadvokater, det var inte ens har kanske följt Margot Dietz. Alltså samhällets olycksbarn.
Spö fick de ändå.
Le Miserable. Victor Hugos klassiska roman om hur du som polis misshandlar samhällets olycksbarn.
Så var vi också lite Le Miserable. För vi hade ju då kassa bilar, dåligt radiosystem. Vi körde då omkring. Då vid det här tillfället så hade vi då en mörkblå Volkswagen Jetta.
Ja.
Skabbig och automat också med en 70 hästar eller något sånt där.
Men det stod polis på sidan och inte Aina i alla fall.
Det var helt civil och det var ingen som trodde att det var en polisbil. Och den här kvällen så var det några som vi hade lite hugg på, som vi misstänkte sålde lite mer än bara kabbar nere på plattan sådär. Och de hoppar in i en bil, de åker ner, så åker de Klastransleden och gör, det är sent på kvällen och gör konstiga vändningar och vi har bara en bil liksom. Det är svårt att köra spaning med bil när man har ett fordon, det är väldigt, väldigt svårt. Det är inte som på film att man bara gör en handbromssladd och så hakar på igen. Liksom, utan man måste försöka att inte synas, vilket är svårt. Jag tror de vände 4-5 gånger in i stan fram och tillbaka. Och vi med vår jätta efter och vi bara, vi är så brända. Alltså vi är så otroligt brända. Men vi hade inga fler bilar och vi satt liksom 4 poliser i den där jättan. Till slut så hamnar vi ute på en förläggning ute i Skarpnäck. För asylsökande eller något sånt där. Och då har ju vår tid gått ut. Då ska ju vi sluta då vid midnatt eller vid 1 eller vad det var på natten där. Mm. Och då hade de gått in. Så då ringer man ju in till vakthavande befäl.
Ja, ni var inte sugna på. Kan ni komma ut med nya poliser? Vi slutar faktiskt nu.
Nej, vi ville ju ha det här själva. Ah, såklart, ja. Såklart, såklart. Men då hade det ju kommit då från politikerna. Det skulle ju dras åt svångremmen. Och förr när man ville ha övertid så var det bara, jajamensan, så skrev man upp sig. Nu var det plötsligt som att vakthavande befälen betalade vår övertid ur egen ficka. Liksom. Nej, avbryt, kom hem. Nej, men vi tror ju verkligen att vi har något på gång här. Och de har ju träffat de här och nu har de åkt ut hit och nu ska de samlas. Nej, ni måste komma hem. Ingen övertid. Det är så 4 poliser ska sitta där och vänta.
Men alltså, det är ju direkt motverkande mot kriminaliteten.
Herregud, så där var det hela tiden. Okej, vi får inga övertid. Nej, jag tror ju aldrig det här samtalet har skett med vakthavande befäl. Vi råkar nog stanna kvar här lite tag till. Så vi fubbade ju lite ibland och sen så var det att man blev kvar. Så vi var väl kvar där någon timme. Och så kommer det ut lite folk där till slut. Och vi gör ju det här gripandet då. Det var inga jättemängder, men jag tror det var en 20-30 gram heroin och sådär. Men det var ju för oss på gatulangningen så var det ändå liksom...
Ni räddade liv kanske faktiskt.
Ja, det kan man ju kanske göra på ett sätt. Men det var ju lustigt. Vi fick ju, för våra chefer sa helt enkelt liksom, nej, åk hem, grip ingenting. Och det är så att om vi griper blir det också övertid. Då måste vi också sitta och avrapportera, så det kostar ju då timmar liksom. Så vi trotsade helt enkelt, befälen var kvar och jobbade, vilket man trodde skulle vara något positivt. Men det var ju negativt då. Men så gjorde vi de här gripandena i alla fall.
Är det tjänstefel då eller?
Ja, det kan man väl kanske säga på ett sätt att vi inte lyder. Nej, inte juridiskt känns
det
fel.
Det går men... att publicera det.
Nej, det tror jag inte. Men just det här, det är kanske inte så bra för en chef att man säger, han säger nej, det får ni inte göra. Och så skiter man inte då. Men,
Fick ni skäll?
Men sen var det ändå gripigt och sådär. Det kan ju han sätta som en fjäder i hatten också lite grann. Mina grabbar va, mina grabbar.
Men alltså det är så, jag tänkte när du berättade om att ni hade en risebil. Mm. Vill ni veta, polishistorisk referens.
Ja.
När Saab 99 kom, den första med turbo. Så var det första Saab med turbo. Så var det några som hade fått tag på en turbo, liksom lapp.
Alltså en sån här logga liksom.
Så hade de satt det under sin då Saab-logga. Och det, då trodde alla att det var polisen. För det var bara polisen som hade råd med turbobilar. Det var på den tiden snuten hade bästa bilarna. Liksom,
det var en PR-kupp ifrån Saab som gick ut med att när turbon kommer så ska polisen de ska ha de snabbaste och säkraste. Och, ja, inte kanske säkraste men mest pålitliga bilarna. Stor vinst för Saab.
Men då har jag en fråga till dig Hasse som avslutar den här snutanekdoten. För jag har nämligen börjat våga köra för snabbt på vägarna.
Ja,
och då vill jag, ja, tyvärr, han är slutat titta sådär på mig. Jag krockar inte i snabb hastighet, jag krockar i låg hastighet.
Jo, men andra krockar med dig, vet du.
Ja, men låt mig vara. Jag har börjat köra för snabbt. Okay. Och då vill jag veta, vad är dina bästa tips på att upptäcka en civilpolis?
Nej. Var uppmärksam, så kan, det man kan se är ju ibland att det finns lite lampor och sånt där under spoilers och sånt fram som inte sitter på en privatbil. Som annars är de ganska bra på att, att vara liksom civila.
Jag kan också
avslöja hur man upptäcker en säpobil däremot. Ja. Det är genom att titta på avgasröret. Om det finns galler så är det en Säpo-bil. Ja.
Men Säpo är inte intresserad av att jag kör 15 km för snabbt.
Nej, det är de ju verkligen
nej.
Inte.
Men jag har också hört att i registreringsskylten att det inte står liksom logga, det står inte Volvo under då. För det kan du ju se på vanliga registreringsskyltar att det står vem som har...
Jaha, Hedin bil och så här. Alltså, det kanske är borttaget.
Ja, det är borttaget.
Ja. Svensk polis körde ju Porsche. Trafikpolisen hade alltså Porschar för.
Oj.
Det är coolt.
Alltså, fanns väl en gammal lag också inom offentlig upphandling? För att vi har faktiskt lagar inom offentlig upphandling också. Det borde kanske matjättarna ha.
Publicera inte det.
Var det inte så att svensk polis skulle köra då Volvo som på den tiden var en svensk tillverkad bil?
Jo, det var ju mycket Volvo.
Precis, samma sak som i Tyskland ska ju tyska polisen köra BMW eller Mercedes.
I Italien har polisen faktiskt några Lamborghinis. Men det är för de har ansvar för njurtransporter och sånt.
Det var också lag på att i Nazi-Tyskland skulle alla jeepar vara av märket Tesla.
Vi har också i chatten från Greven att en sivare är alltid nytvättad, den bilen då. Och även då om pundarna på plattan kör en egen MeToo så ligger Hasse jävligt pyrt till.
Ja, det är bra.
Ja. Jäklar, live är avrappad hörni. Har vi några samarbeten Jonas?
Nej, men nu ska Linnea som är värdinna på Skalateatern och bär själva föreställningen. Nu ska vi ha frågor till föreställningen på måndag. Vi har bara ett avsnitt kvar innan vi går upp live på ett utsålt Skalateatern med hemliga gäster från absolut rikets högsta topp. Det är alltså en person som har varit bestigit Kebnekaise. Från rikets högsta topp har vi gäster med oss på Skalateatern. Om jag nu vill fråga frågor som får vara politiska...
Det får vara allt.
Ja, men inga jävla Margot Dietz och inga Kardashian-frågor.
Man får fråga Kardashian-frågor också.
Okay.
Man går in på våran Instagram, Dilemma-podd.
Ursäkta, ska du hålla på och
inaktuellt
lägga in din egna podd?
Förlåt. Inaktuellt podd. Podd. Heter den podd?
Inaktuellt podd med 2D. Jag skulle ha gjort det här istället Jonas.
Med 2D. Ja.
Nej, men alltså.
Så inaktuellt podd och sen så skriver ni ett DM till oss så får vi det. Tack.
Bra. Sponsorer, har vi det? Hanif Bali och Sveriges bästa podd, God Ton.
Wow!
Bra sponsorer.
Podden Inaktuellt presenteras av Sveriges roligaste podd, Något Kaiko.
Ja, men tack!
Etta på Spotify-toppen förra veckan. Helt vanligt.
Wow! Tack så mycket. Tack.
Bra, jobbat, Dava.
Tack så mycket.
Och podden Inaktuellt presenteras av Pia Sundhages hunddagis. Pias hundhage.
Jag gillar den faktiskt. Den var väldigt bra.
Nej, jag gillar inte själva alls.
Nej,
och podden är aktuellt presenteras också av matjätten Axfood. Du ska inte handla din mat hos oss. Du ska vara aktieägare. Är det inte så, Hanif, du som har koll på grejerna och fick ett hugg i ryggen av Moderaterna och utföst ur riksdagen. Är det inte så att ju dyrare matpriser vi har i Sverige, desto mer pengar drar staten in via momsen? Så egentligen så vill inte svenska staten, det vill säga den nuvarande tidigregeringen, de vill egentligen inte ha sänkta matpriser. De vill ha in mer momspengar. Varför gör vi inte som i Spanien, att de för en tid tog bort matmomsen för att få ner matpriserna?
Jag gillar hur alla är sura på de här matjättarna för att de gör 3% vinst. Nej, när staten gör 12% vinst på dem. Men det är ju alldeles skit. Nu ska vi bojkotta ICA för att de gör liksom en miljard med vinst. Igår, liksom förra veckan, gick Skolverket ut och sa att de hade köpt in en mjukvaruplattform för nationella proven som inte funkar för 700 miljoner kronor.
Ja.
Mm. 700 miljoner. Vem bojkottar skolan? Det är vad jag tycker. Ut ungarna ur skolan.
Ta av dig gummimasken, för under han i Bali-masken så sitter alltså Filip Sirén, slöseriombudsmannen. Ganska kul. Jag är med i den här köpbojkotten mot matjättarna.
Har vi startat igen?
Ja.
Nej, men det är så roligt. Därför att jag tycker om den lilla mannens initiativ, även i bastun. Och det var någon som sa så här: ja, men det här kommer för fan inte hjälpa. Matpriserna kommer inte sänkas på grund av eran matvarubojkott. Nej, men det är ju bra att göra någonting. Så nu kommer jag lägga en död fisk på min panna för att ta bort min huvudvärk. Det kommer inte hjälpa, men man måste göra någonting.
Vi hörs på måndag 9:30 och sen ses vi på måndag ikväll. Vi hörs då, hörni. Hello!
Hej!
En del av